Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkomna till ett nytt avsnitt av HIF-podden. Marianne Svab sitter här. Lilla jag, Erik Persson, sitter här. Och Per Hansson, HIF-legendar och tv-expert på Discovery. Välkommen hit, Per.
Stort tack. Jag är glad att du inte sa gammal HIF-are. För det blev jag dagen efter jag slutade. Jag gick på Välandag och då sa de, oj, är det inte han den gamle målvakten? Så man blir gammal ganska snabbt.
Per, du ska väl... nu är det ju en avslutning här på säsongen. Det är Allsvenskan först. Du har AIK Sirius, som jag förstått det hela rätt, här nu i Allsvenskan först.
Ja.
Och sen så ska du ägna dig åt kvalet.
Mm, så blir det.
Jag funderar lite grann på det här med hur svårt eller lätt är det att jobba med HIF, som är din gamla klubb.
Mm. Ja, men i början, alltså när jag började med detta jobbet 2020 på, ja det blir ju sommaren, skulle ju varit tidig vår, så tyckte jag första matchen jag gjorde med HIF att det var lite jobbigt. En del spelare som var kvar, många av ledarna eller runt omkring som var kvar, att jag tänkte lite mycket. Idag skulle jag säga att det är som vilken match som helst. Alltså det är väl inget att sticka under stol med. Alla vet att jag har hjärtat i HIF och varit med om, ja, men stora delar av mitt fotbollsliv där. Men när jag går in i min arbetsroll, då är faktiskt HIF som vilket lag som helst i de här serierna.
Köper folk det, eller vad får du för respons?
Det vet generellt? Jag inte. Alltså jag hoppas väl och tror att folk respekterar det. Alltså detta är mitt jobb, och då går det ut efter att göra ett så neutralt jobb som möjligt ut efter vilken match det är. Jag ska inte ha någon. Sen är det klart att det finns fördelar också att göra matcher i en klubb man har varit länge. Man känner klubben, man vet en del av folken där och känner ledarna på ett annat sätt. Och det kan vara en fördel, absolut. Men jag tror att det är viktigt att inte ta med det in i sändningen med dels förutfattade meningar och liknande. Jag tror att folk respekterar det, men det är klart att man kan ju ta exemplen med att alla vet kanske inte vad HIF är, utan det är Helsingborg. Och då får man ju tänka att jag pratar ju för hela svenska folket, och ibland får man ju faktiskt säga att detta är Helsingborg. Men hade jag varit här och pratat mer så säger jag ju HIF såklart. Så det är lite sådana grejer också. Det kan väl säkert finnas supporter som tycker att jag ska ju säga HIF hela tiden. Men jag pratar inte bara med dem.
Per, du är en uppskattad tv-profil numera och har... ska fortsätta väl, vad är det, de närmsta 2 åren här? Är det redan bestämt, va?
Ja, men jag skrev ett nytt avtal här för någon månad sedan, så vi förlänger det avtalet med.
Är du inte sugen på att göra internationell fotboll, till exempel landskamp och utländska serier eller de andra kanalerna?
Skulle jag säga det här nu så bryter ju Discovery avtalet. Man ska absolut aldrig utsluta någonting. Just nu trivs jag väldigt bra med Allsvenskan och Superettan.
Du brinner alltså för den inhemska
fotbollen? Ja, verkligen. Jag tycker att det är en av de absolut roligaste ligorna. Det har jag egentligen tyckt alltid. Alltså även när jag spelar Holland så tittar jag mest på Allsvenskan. För att jag tycker om den ligan. Den har så mycket som andra inte har. Absolut kvalitetsmässigt på planen finns det mer att önska många gånger. Men allt runt omkring med, som vi kanske kommer in på just med publiken kom tillbaka. Alltså det uppskattar man ju enormt mycket. Jag utesluter inte att jobba med internationell fotboll. Jag tror att sätter man sig in i det så kommer man säkert älska det och tycka att det är jättebra. Jag menar, vi hade ju Europa League som vi tappar rättigheten på inför den här säsongen då. Tidigare, nu kom jag in lite sent så jag var aldrig med i det, men det hade ju varit en jätterolig grej att kombinera med Allsvenskan och Superettan.
Hur är det att vara på andra sidan nu bland presspacket? Vi hade inga konstigheter när du var på andra sidan staketet i mixade zonen, men hur är det? Vad har du fått för inblick, så att säga? Vad har du fått för intryck av branschen?
Att det är, och det visste jag, alltså jag har väl alltid haft, hoppas jag, största respekten för media. Jag sa väl under alla mina år att jag ska gå ut och aldrig säga nej till en intervju. Ska jag stå där och säga varför vi är så bra, eller varför jag är så bra, så ska jag stå där och säga varför vi eller jag också är dåliga. Det var liksom mitt motto. Jag har alltid stått för och haft största respekten för media. Däremot, och vet att alla inom journalistiken och media vad gäller tv och så vidare jobbar hårt, men att det är väldigt mycket jobb och att det ligger så mycket jobb bakom, i mitt fall då en tv-sändning. Och det är ju ofta vi som står framför kameran som får bu eller bä, men där är så många bakom den här kameran som gör ett så stort jobb, och inte minst på Discovery med allt vi tar fram med analyser, med statistik, med vilket som ska finnas med i sändningarna, som att vi har ganska långa sändningar både före match, i paus, efter och så vidare. Så att det är så mycket jobb som det faktiskt är för så många människor, inklusive oss själva såklart. Det trodde jag väl inte riktigt att det var.
Och i år så har du ju både allsvenskan och super. Är det första året du har båda serierna på?
Mer allsvenskan i år än vad jag hade förra året. Ja. I det här avtalet jag skrev så var det egentligen mestadels superettan. Det var sagt att det skulle bli det, men det kan bli lite allsvenska matcher. Och det har väl någon där uppe har väl tyckt att jag gör något halvvettigt jobb. Så att jag har ju fått väldigt mycket allsvenska matcher.
Många sändningar har du varit inblandad i?
Snart 60 matcher i år har jag varit. Så att, och det är väl någonstans där vi flesta av oss ligger. Några har lite mindre avtal. Någon av oss jobbar med något annat vid sidan om. De flesta är ju absolut heltid och mer därtill. Sen är det ju som vilket jobb som helst. Alltså du kan ju lägga ner. Jag känner mig aldrig klar inför en sändning. Fast man har jobbat jättemycket. För att du kan ju alltid göra lite till och lite till och lite till. Men det är ett väldigt roligt jobb och jag får träffa underbara människor. Och, ja, men det kan jag ju säga om Discovery också, att det är ett grymt härligt gäng, många proffsiga människor som har varit med väldigt länge.
Men du vill gärna göra superettan också, för du ser en charm med superettan.
Alltså jag fick väl från chefshåll när vi skrev nytt att de gärna ser att jag gör egentligen bara allsvenskan. Men att jag, hur jag såg på att göra superettan lite grann också. Och jag sa att jag vill gärna, om jag kan, om, inte på bekostnad. Alltså säger man att ja, men här är två stora matcher, en i superettan, en i allsvenskan. Det är klart jag vill göra allsvenskan. Absolut, det är den högsta serien, det är det roligaste att jobba med. Men jag har inga problem att göra lite superettan, för att jag tycker att det är en rolig serie. Och att jag också har nytta av att se de här spelarna i superettan som sen nästa år tar klivet upp i allsvenskan. Det är ganska många av de här spelarna man har rätt bra koll på. Vet, Seidan är ju ett exempel som var i Jönköping. Vi gjorde dem en del bra koll på.
Nu i Sirius.
Precis, kommer till Sirius och gör det bra ifrån sig där, så har man följt den utvecklingen. Och det är egentligen bara ett exempel av många andra. Oliver Berg är en annan som vi pratar om i Boys-podden när vi spelar in den. Så att jag gör gärna det, men det är klart att står det mellan en superettamatch och en allsvensk match, så gör man ju hellre en allsvensk match. Så är det.
Per, jag tänkte på det. Nu har du ju släppt så att säga själva sporten som aktiv. Hur snabbt gick det? Alltså från att du kände liksom att men det är rätt så skönt att ha det här, slippa det här inrutade livet. Jag ska träna idag, sen är det återhämtning där, jag ska äta det idag inför en match imorgon, jag måste sova si och så många timmar. Jag förstår att du inte saknar det idag.
Nej.
Hur fort gick det att släppa just den här biten aktiv, att nu är jag inte målvakten Per Hansson längre?
Jag tror att, ja, men som du är inne på, alltså allt det där, och eftersom att jag var, det vet jag inte om alla vet, men jag var enligt mina måttmätt så gjorde jag liksom allting till 100%. Om jag så åt eller jag drack någonting eller jag sov, så ville jag göra det till 100% hela karriären. För jag ville kunna säga att när jag slutar så har jag gjort allt jag kan för att bli så bra som möjligt. Och det kan jag väl stå och säga då, att nej, men jag blev så bra som jag kunde bli. Sen kan man ha lite tur i otur och så vidare, och att det kan komma och ramla åt olika håll och kanter, men det som var min fördel i en svår skada var väl någonstans att jag ganska direkt när detta hände så var man från läkare ganska tydlig med att ja, men vi hoppas att du kommer tillbaka, men du måste vara beredd på att det här är ganska allvarligt och vi vet inte. Vi vet ganska lite om nackskador, vi vet bara att du har stora skador i nacken, vi vet inte vilka men det kommer ge dig. Så att redan där var jag väl mentalt inställd på att ja, men okej, det här ska vi ge en chans och två chanser och tre chanser. Och när jag gav det fjärde chansen, det hade gått nästan ett år och det eskalerar ju egentligen med alla mina problem jag fick kring detta. Om man ska säga något positivt, att jag nästan höll på ett år att komma tillbaka, var väl att jag hade fått ge det chansen gång på gång på gång. Och jag var redo när jag sa den dagen att det här funkar inte, tillsammans med då läkarna som var ganska tydliga med det också. Så hade jag ju börjat att pröva på det andra livet lite med att faktiskt få lite helger. Att kanske kunna släppa vissa grejer lite mer. För jag märkte också sista månaden att det här kommer nog inte gå. Så det var nog skönare för mig att få liksom bromsa in det lite grann. Än att det blev från dag ett till dag två stopp. För då tror jag det tagit ännu längre tid. När jag slutade där och då så var jag enormt trött på fotbollen. Jag har sagt det i någon intervju tidigare att hade Discovery ringt mig dagen efter jag slutade så har jag sagt att nej, inte en chans. Jag vill inte jobba med fotboll. Jag var inte intresserad, jag var trött på det. Jag ville inte titta nästan inte på någon match, knappt. Jag var inne och kollade HFs matcher såklart i slutet. Men det var inte så att jag tyckte det var speciellt roligt. Men i samma att de ringde mig, då hade ju det här suget börjat komma tillbaka. Det har gått ett halvår och man kände att ja, det är ju det här jag kan, det är ju det här som är roligt. De här människorna jag känner, och kan jag utveckla det i en annan roll jag har gjort innan, så gör jag gärna det. Tillbaka till det att jag inte saknar någonting av det jag tvingades lägga ner i tid på det så. Men däremot saknar jag så mycket de stora matcherna. Som jag inte gjorde förra året, vi hade ingen publik, jag kände inte det på samma vis. Men när du gör ett Stockholmsderby eller när du gör Malmö mot en stor klubb och tänker, men här nere var jag ju med HF och gjorde de här stora matcherna där supportarna är på plats, när vi går ut i uppvärmning är det nästan fullt inne. Det är nästan så jag ryser när jag tänker på det, för det har jag verkligen känt i år.
Den känslan kommer du ju alltid ha, förmodar jag.
Det tror jag, absolut. Men jag trodde ju efter förra året när det inte var någon publik att nej, men det kanske inte kommer att kännas så mycket så. Men det gör det verkligen. Man saknar de stora ögonblicken. Alltså det är hatkärlek. För man vet också vilken anspänning man hade, vilken press det var, vilken stress det var. Och att man aldrig visste att den middag jag ska gå på mina vänner ikväll, jag vet inte ens om jag vill gå dit. För jag vet inte hur den här matchen har gått. Det är rätt skönt att kunna boka in den middagen på kvällen idag och veta, ja det var en bra eller dålig sändning. Men jag blev bedömd i tv också. Men där nere som målvakt blir man ju bedömd för det man gör där och då. Och det är svårt att ändra det när det händer.
Du är kvar i fotbollsbubblan, Per. Mm. Men om jag fattar det hela rätt så är du på ett annat sätt idag. Är det det som gör också alltså att du inte vill in i den här svängen med rutiner och sånt och det här uppstyrda? Är det därför du inte har funderingar på att bli tränare till exempel?
Ja, men jag har haft lite diskussion med framförallt Leif Troesson, då gamla målvaktstränaren och som är i Svenska fotbollet idag, just om tränarutbildningar. För att jag anser väl någonstans att just nu är jag inte redo att bli någon tränare. Jag, som du är inne på, jag har ändå ett hyfsat normalt arbetsliv. Även om vi är iväg på helger ibland så är det långt ifrån alla helger. Rätt mycket måndagar, tisdagar, en hel del söndagar. Men åka iväg en söndag och sådär, det funkar mycket bättre tycker jag än att man är borta varje lördag. För att hade detta varit ett jobb som var lördag, söndag, varje helg så hade jag nog funderat på att ja, men jag vill ha lite tid hemma också. Jag hade ju inte det innan på helgerna. Men däremot anser jag att en tränarutbildning kanske kan vara bra i det jobbet jag har idag. Och man vet ju inte vad man vill om 5 år. Men att få förståelse för en tränare tänker och gör ännu lite mer genom en utbildning så kan det vara intressant. Och jag var nära att söka efter en sån utbildning denna hösten men kom fram till att jag hinner inte. Det är för mycket jobb. Och mitt jobb är ändå prio nummer 1. Men jag tror att en tränarutbildning skulle kunna hjälpa mig i många andra yrken än att bara vara tränare om man ser ett fotbollsbit.
Efter nackskadan, hur mår du idag?
Ja, men jag brukar säga det att jag mår ganska bra. Så länge jag sköter mig, det vill säga att om jag inte spelar paddel så ofta, om jag inte styrketränar med tunga vikter så ofta, så länge jag inte gör för mycket dumma grejer så mår jag ganska bra. Men som exemplet här nu, man sitter länge så här i en stol utan nackstöd så får jag ont i nacken. Och det kan jag leva ganska bra med. Problemet är huvudvärken som kommer ibland. När man blir stressad och man gör lite felaktiga grejer så kan man ha en 2-4 dagar ibland med konstant huvudvärk och så. Den är lite jobbig, men med tanke på att jag då får liksom plocka bort vissa grejer i mitt liv, för det kan jag inte göra. Paddel till exempel kan jag spela någon gång då och då, men har problem rätt lång tid efter. Jag menar, jag kunde sitta i en rullstol med tanke på hur den skadan såg ut och vad som kunde hänt. Så att jag är ju jätteglad att jag sitter här så här, och att jag faktiskt fick ha i stort sett hela min karriär. Det kunde ha hänt när jag var 19 också och inte fått vara med om allt detta. Så att summa summarum så finns det de som har det mycket värre än mig.
Om vi ska glida in på här lite på HF-spåret igen, så är det ju faktiskt så att det är ett jubileum här också. Det är ju faktiskt 10 år sedan du samlade i egenskap av lagkapten i HF. Samlade på bucklor.
Verkligen.
Ni håller ju kontakten fortfarande såklart allihopa.
Ja, alla kanske, alltså man skulle ju vilja hålla kontakten med allt och alla. Man säger ju många gånger när man träffar folk att vi måste ju faktiskt ta den där lunchen eller vi måste höras av och så. Så är det alltid svårt. Men många av dem har jag ju bra kontakt med fortfarande. En del springer man ju på för att de är engagerade. Det är ju inte så många som spelar fortfarande från oss som var 2011. Men de är ofta ledare i klubbar och man springer på varandra på det viset.
Vad skulle du säga var speciellt med den gruppen?
Dynamiken. Alltså en form av svårt att ta på, svårt att få till. Får man ju ge Jesper och Paul och alla de som jobbar runt omkring stor kred som fick till en grupp som verkligen drog åt samma håll. Och det innebär inte att det var ett gäng jättesnälla människor allihopa. Det såg ju du när du såg träningarna. Utan det var ju faktiskt för att det var ett gäng, nu får man inte svära här, men det skulle jag kunna gjort, vinnarskallar. Alltså det var ju, alla träningar var i stort sett ett krig ute på planen. Men lika stort krig som det var ute på planen, på träningar, i matcher och så vidare. När vi kom in i omklädningsrummet så var allt det glömt. Vi kunde stå och käfta i omklädningsrummet sånt, men på en jättebra nivå. Så gruppdynamiken då, alltså att det var underbara människor, gjorde att vi kom extremt långt tillsammans med att det också var bra fotbollsspelare.
Per, någonting som slog mig alltid de få gångerna man kom in till en arena, speciellt på bortaplan, för där såg man det mycket tydligt eftersom ni samlades så god tid på Olympia. När ni klev ut från spelarbussen, både 2010-2011, det var verkligen spända bröstkorgar. Mm. Alltså att ni kom in och det känns nästan som att ni liksom gick in till matchen och visste att det här vinner vi.
Mm.
I princip varje match, vem ni än mötte. Mm. Det liksom, man såg det när ni kom ut direkt från spelarbussen.
Mm. Ja, men det ligger nog någonting i det, och det där kan man inte... Det där är inget man kan låtsas att man ska vara. Det där är någonting man bygger upp över tid. Och jag tror att vi hade en tuff start 2010,
ja,
på försäsongen. Det var ju nästan som man kände att, ja, men var ska det här landa? Ska vi hänga kvar i Allsvenskan med detta spelet? Men någonstans tror jag att den tidiga våren med träningsmatcher i början, sen vände det. Det gjorde vi någonstans att vi knöt oss ännu hårdare och kom fram till, men vi har ett grymt bra gäng. Och det där med du säger bröstkorgar och självförtroende, det byggs ju genom resultat. Alltså det byggde så otroligt mycket för oss. Mycket på grund av de karaktärerna vi hade. Jag brukar säga det att, ja, det var helt underbart att vara lagkapten. Men när man har så många inofficiella ledare med Edman, Lindström, Krisse, Gashi och så vidare, då är det ganska lätt att vara kapten. Och samtidigt som det ibland var jäkligt svårt, förlåt uttrycket, för att det var ju så många viljor. Så det gällde ju någonstans att välja sina fighter. För det gick inte att ta allihopa heller. Men det var ju ett gäng, det var ju ett gäng riktigt tunga vinnarskallar som jag egentligen inte kanske har sett någon annanstans än vi hade.
Per, hur är det att ha den här känslan? För det är inte så ofta kanske man upplever det karriären, som jag sa, så att ni går ut, spelar ingen roll om man får ett tidigt i nacken, ett tidigt mål, baklängesmål, utan ha hela tiden med, ja, men det här vinner vi. Går det att beskriva den här känslan? Ja, men det här vinner vi.
Nej,
det eller om det står 0-0 och kryss med en kvart kvar. Jag vet att jag gjorde väl kanske ingen jättematch på någon gång på Ullevi mot IFK och Göteborg, de var mycket bättre. Och ändå kände man att någonstans när man såg utifrån att de går härifrån med 3 poäng och så dyngar Garnt in den, tror jag, från rätt långt i slutsekunder.
Jag kommer ihåg den matchen, det var en fantastisk match, mycket folk där uppe, vi hade också mycket supportrar. Nej, men på samma sätt som att du inte kan förklara när du ligger under med 1-0 och har dåligt självförtroende, varför vi aldrig kan vända den, så är det svårt att förklara hur det är att vara på andra hållet. Det är bara en sån magisk känsla när saker och ting finns där, när det finns en tro på någonting, och det bygger man under lång tid. Det är inte bara någonting som sker, utan det handlar om rätt sorts människor, bra karaktärer och framförallt att göra resultat. Och den känslan är ju grymt skön, att åka upp där till exempel mot Blåvitt och veta att vi har gjort en riktigt dålig första halvlek. Vi ligger under med 1-0. Vi kommer att vända på detta. Och vi gör ingen monster andra halvlek, men vi vet att det räcker för vi var så pass bra. Så att när man tänker tillbaka, och det tråkiga, och det är väl någonting jag, Håkan Söderstjärna, gamla boys-profilen, sa till mig en gång, för han jobbar med, eller jobbar fortfarande på SCB. Träffade oss emellanåt med, vi hade försäkringar och sånt, alla spelare via SCB och sådär. Sa att till mig en gång, nej, men det enda jag önskar att jag gjorde kanske lite mer var att jag njöt mer under karriären. Jag skulle njutit mer. Så det måste du göra. Och jag kan ju säga samma sak till de unga spelarna idag. Njut mer när du spelar. För det är så mycket hela tiden, nästa träning, nästa match. Och det är jättebra, det är det som utvecklar oss. Men det är förbannat roligt att hålla på med fotboll på den nivån. Och att få vara med där ute och vinna och ta, som vi gjorde, var det 5 titlar i rad. Jag njöt absolut när matchen var slut, jag hade hållit nolla, men sen var det nästa sak. Så att det skulle jag vilja gjort lite mer då. Jag njuter desto mer av det idag, så det är roligt att prata om det.
Idag så ligger HIF på en allsvensk kvalplats efter tredjeplatsen i Superettan. Det är inte lika muntra menar, men det kanske det kan bli om några veckor. Om vi blickar mot kvalet, här och nu vet vi inte vilka HIF kommer att möta. Vad skulle du säga att det här laget står?
Det här laget står långt ifrån färdigt enligt mig. Man kan väl, om man backar tillbaka lite, så när Jörgen Lennarsson tog över, som jag tycker är helt rätt, och det gör jag fortfarande, så visste jag också att de kommer bygga någonting som är solitt, som är stabilt, där man sätter en defensiv i fokus och att detta kommer ta ganska lång tid. Jag trodde under sommaren när man var så stabila, man var, började bli lite tunga, man fick, tror jag, 7 av 9 matcher vann man där på sommaren någonstans med juni, juli. Och jag började se den här tendensen som man såg på Sundsvall sen, att de började bli tunga, bra, de slog ner sina motståndare för att de var bättre. Den trodde jag skulle bli som det blev hösten 2018. Jag kom hem 17, jag kände att det var ett lag som var, hade degraderats, var mycket lågt självförtroende. Det tog 1,5 år till innan vi verkligen började bygga det för framgång. Jag trodde att HF var på gång att göra det redan i sommar, för det såg faktiskt så ut. Jag har väl sagt hela tiden, och det står jag fast vid, att HF behöver kanske detta året i Superettan för att bygga, för att vara klara, för att göra de här rotationerna, det vill säga lite spelare ut, karaktärspelare in, vi kommer kanske in på det sen, vad som jag tycker har saknats, för att kunna bygga det nästa år, så som vi gjorde då. Men jag trodde att när man började göra detta i somras, att det skulle leda till en kanonhöst, resultatmässigt men också spelmässigt, som skulle kunna leda till 1 eller 2 platser. Istället tycker jag att hösten har varit en rejäl besvikelse, egentligen både spelmässigt men också resultatmässigt.
Du har haft Jörgen Lennartsson i U21-landslaget, och du säger att det är den tränaren HF ska ha. Det är rätt i det här läget som klubben är i. Varför?
Därför att jag tycker att du kan inte ta in en tränare på 3 år och säga att, ja, men vet du vad, du slutade på en kvalplats. Nu vet vi inte hur det går. Det kan ju vara så att HF faktiskt går upp i Allsvenskan. Men du slutade på en kvalplats och vi tycker det är en stor besvikelse, du får gå nu. Man är inte färdig efter 10 månader som tränare. Det går inte så snabbt. Man ska också komma ihåg att de här spelarna, de flesta av de här spelarna, eller många, var ju med förra året under en degradering också. Att bygga självförtroende på spelare som är med om en sån, med fotbollsmått mätt, katastrof, det tar rätt lång tid. Och det såg jag när jag kom hem. Jag kom hem till ett lag 2017 som var, så fort det blev en motgång så fallerade allting. Och det tycker jag att jag har sett i HF i år. Att det har saknats karaktärsspelare, spelare med erfarenhet och kanske fler spelare utifrån som inte har varit med om ett sånt nederlag som det har ramlat ur. Därför säger jag att HF är inte flygfärdiga. De har kommit till kval och man kan tycka att spelmässigt, ja absolut, jag hade förväntat mig mer av hösten. Det tror jag Jörgen Lennartsson också hade gjort med tanke på hur det såg ut. Nu är man i kval och allt kan hända. Men jag tror att nästa år blir mer examensprovet för Jörgen, för ledarstaben men också för spelarna. För man är inte där än.
Ponera på er att de går upp då. Och det är klart att man ska ta alla chanser att spela allsvenskt, det är inte det jag menar, va? Men menar du då att de inte är flygfärdiga, att det kan bli en backlash om de går upp, alltså att det kan bli
Nej, men jag förstår vad du menar. Jag är precis som dig, Marian. Alltså, går man upp i allsvenskan, då är man värd att gå upp i allsvenskan, oavsett om det är en direktplats eller kval. Punkt. Och jag tror att är du en supporter, självklart, jag menar, jag har hela mitt hjärta i HF, att allt jag har gjort i det. Så om jag går ut från min arbetsroll, det är klart att jag vill att HF ska gå ut.
Ja, och för vår del här på HD är det ju såklart att man vill ha allsvenska matcher på Olympia här, yeah, istället för matcher i Superettan.
Yeah.
Med all respekt för alla motståndare. Yeah. Men jag säger ju hellre, som sagt, var till och med att de möter ett mittellag, Kalmar eller Häcken eller sånt på Olympia, än ett mittenlag från Superettan nästa säsong.
Självklart. Ja, men precis. Ja, men så är det. Och det tror jag stora delar av fotbollssverige också vill ha HF i allsvenskan. Det vet jag ju, många jag pratar med i Malmö. Men se till nu, får ni ju se, jag kan inte påverka om HF ska gå upp eller inte, men de vill också ha HF i allsvenskan.
Men sen så finns det ett tråkigt verklighetsfilter.
Ja, men det finns ju det. Och går man upp så är man värde. Men för mig så tar detta längre tid än att bygga det på en säsong med tanke på vad som har hänt. Jag tror att skulle det vara så att HF klarar det här kvalet, att man går upp oavsett om det är Degerfors eller Halmstad, så kräver det enormt mycket. Det kräver att man tar in 4, 5, kanske 6 kvalitetsspelare, alltså spelare som håller för allsvenskan. De kostar mycket pengar, hög lön. Dessutom ska man komma ihåg att tar man in 4, 5, 6 sådana spelare, så måste man träffa på allihopa. Alltså det måste bli prestation och resultat nästa år på alla dem. Det är inte så himla lätt. Så att går man upp, vilket jag tror att Granqvist tycker är helt underbart, men då får Granen väldigt mycket mer att göra. Och det handlar om att träffa rent på alla.
Men Varberg klarar det.
Ja, men Varberg har någonting annat som inte HF har. Eller HF har någonting annat som inte Varberg har. Det är en helt annan press i den här klubben. Både från media, oss, från supportrar, från sponsorer, från egentligen alla. Den pressen har inte funnits i Varberg. Alltså de hade ju inskrivna i sina kontrakt i Varberg att kontrakten rivs om man spelar i en annan serie. Men det hade de ju bara för att de var redo att ramla ner. Inte för gupp i allsvenska, vilket gjorde att spelare som Selmani, de hade inga avtal. Så liksom det är ju på den nivån. Och därför är det jättepositivt. Jag tror att alla vill spela med mycket supportrar, med publik, med stora sponsorer. Det är det vi håller på med. Man vill spela på en stor arena som Olympia. Men det kräver helt andra spelartyper.
Vad tycker du om sportchef Granqvists jobb så här långt och hur han har byggt truppen?
Alltså jag tror det är svårt att utvärdera Granen efter egentligen ett halvår som riktig sportchef. Alltså att kombinera, det har jag sagt till honom själv, att kombinera att vara spelare och sportchef, det är omöjligt. Jag säger att det går inte. Att vara sportchef är en 150% i tjänst. Du behöver vara 24-7 alltid. Att kunna kombinera med det och spela fotboll på, ja, som detta var då näst högsta nivån, med allt vad det innebär, det går inte. Och det visade sig faktiskt också för Granen att det gick inte för han heller. Även om han stod på toppen av sin karriär kanske när han kom hem och gjorde en fin höst, så det blev för mycket. Och jag tror att det är en del av de här skadorna det också, att han hann inte med det han borde göra som spelare på grund av sportchefsrollen. Så att det är för tidigt. Nu har man gjort en intressant värvning tycker jag inför nästa år med mittbacken, nu får ni hjälpa mig.
Alice Ulic,
ja, från precis. BFM. Jag ville höra uttalandet från dig.
Men det är ju du som jobbar med tv.
Ja, men vi har inte riktigt satt oss in i nästa år än. Men det där tror jag är en spelare som är dels en bra fotbollsspelare, men kanske också lite karaktär. Det som jag tycker att HF saknar, och vi pratade med Gran om det i studion efter förra sändningen, och jag sa till honom att jag saknar de här karaktärspelarna, och det håller han ju med om. Och han sa också, tyckte jag, en intressant grej, att vi vill gärna ha fler sådana. Men de är inte lika lätta att hitta idag som de var för länge sedan. När jag och Granen kom upp, då fanns
det. Det reagerade jag också på.
Ja, och jag tyckte han sa det väldigt bra. Och fick mig och liksom, ja, jag hade också tänkt på det. Men han sa det på ett sätt som gjorde att jag, ja, nej, men det kanske inte. Han är ju inne i den rollen, han letar efter dem. Som inte du och jag gör på samma vis. Och hitta det i rätt kategori, i rätt prislapp. Som går in i den budgeten man har. När man dessutom inte vet vilken serie man spelar i. Ganska knepigt.
Men en karaktärspelare, vad är en karaktärspelare så som du sa?
Ja, men karaktärspelare för mig är ju någon som, han behöver absolut inte vara den bästa fotbollsspelaren rent tekniskt, men han behöver vara någon som man lutar sig mot när det blåser, och det är ett slitet uttryck, men när det går emot lite grann, både för sig själv, kanske för laget, kanske för klubben på olika delar, så behöver man de spelarna som man kan luta sig mot. Jag tror att vi kan inte lasta Kajed och Dennis Olsson, jätteduktiga spelare för övrigt och kul att de kommer upp. Men vi kan liksom inte lasta trycket på dem inför en kval. Men det är inte de som ska göra detta. Det är ju egentligen spelare som har varit med länge. Rasmus Jönsson, Langren, Charlie är fortfarande relativt ung. Men han måste också stå upp i de här. Anders Lindegard är ju en annan som varit med på en nivå som ingen annan har varit. De behövs ju som mest.
Ja, lagkaptenen.
Exakt. Det är verkligen så. Och där kan man ju säga att Fanny Hurk som går fram och drar dit en straff i ett sådant viktigt läge. Det är ju ett av de här grejerna som krävs och som han visar nu senast. Så det är väl, om det är någon bra förklaring på vad en karaktärspelare är eller en spelare med erfarenhet och ledarskap, så är det väl...
Om jag fattar det, Per, så tar första halvlek mot Västerås här, när det spretar åt alla håll och kanter. Att det står någon människa upp och säger, så här gör vi, följ mig.
Mm.
Och att man då liksom kanske tajtar till det är inte så kanske att vi ska ha possession-spel just den här kvarten, utan nu ska vi bara gå in och ta duellerna, vinna duellerna, ta de här löpningarna, bromsa Västerås. Jag vet, vi ska inte liksom i vanliga fall diskutera att man ska bromsa Västerås, men det får vi göra nu, för vi har kommit in fel i detta.
Precis.
Är det lite sådana grejer då?
Ja, men det är det, och det är liksom mycket med ledarskapet, hur man ska agera, hur man ska säga och när man ska säga vad. Och sen kan du ha spelarna som visar det dels med sitt spel. Jag tycker ju att Joel Allansson i Halmstad är en av sådana spelare. Han står inte och skriker mest. Andreas Johansson är mer den som kanske styr och ställer sig till. Joel Allansson med sitt sätt att spela. Han är enormt duktig på att variera spelet. Och veta att, ja, men vet du vad, nu behöver vi sätta ner dem mot hörnflaggorna bara för vi behöver andas lite. Vi kanske får se till så att Boman får en frispark så vi kan flytta upp hela laget. Eller vad det nu kan vara, hålla på bollen och så. Det är också en sån typ av spelare. Och Brando Henriksson har ju en högsta nivå. Men alldeles för låg emellanåt. Och det hade nästan varit bättre att ha någonstans mitt emellan, så man vet vad man får varje match. Så att den centrallinjen där, där behövs det nog varvas en del spelare, oavsett om det är Superettan eller Allsvenskan.
Övriga utmaningar under det här HIF-året? Vilka har du identifierat? Det här med karaktärsspelare är ett utvecklingsområde. Mm. Andra punkter, de har dominerat matcher väldigt sällan exempelvis.
Där tycker jag då punkt nummer två. Att, och som jag var inne på, att när man fick den här fina perioden i somras, där jag tyckte man började faktiskt se någon match, jag kan inte komma ihåg exakt, vi gör så mycket matcher, men att man faktiskt dominerade spelmässigt. När man dikterade villkoren ute på planen. Det tror jag är en grej, eller det tycker jag är en grej som HIF måste bli bättre på. Sen innebär inte det alltid att man måste ha 60% bollinnehav. För bollinnehav i sig är ganska ointressant, utan det är vad man gör med det. Men där man blir tunga, där man kan spela mer på motståndarnas planhalva, där man kanske, en match som står och väger i 60 minuter, där man sista 30 är det laget som faktiskt börjar trycka på, som du pratade om när vi var som bäst med HIF. Mm. Att det kunde stå och väga en del matcher och sen blev vi tunga, vi började trycka. Mm. Det skulle jag säga är en punkt som HIF måste utveckla väldigt mycket.
Om man kikar på HIFs facit under andra halvan av Superettan året, så är de sista 15 omgångarna så är de sexa i formtabellen där. Mm. Sen så går det ner, för sista 10 omgångarna så var de 10 i formtabellen. Sista 5 omgångarna var de 11.
Mm.
Vad säger det?
Alltså att det vi pratade om innan, som jag tyckte Jörgen satte på våren, alltså defensiva stabiliteten har ju mattats av. Motståndarna har lyckats att knyta upp det där på ett bättre sätt, och där har HIF varit sämre. Det tycker jag är en av anledningarna. Och sen lite oskicklighet.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
I en del situationer, både off och def. Jag satt och kollade faktiskt häromdagen lite på HIF-statistik under hösten. Och man ser att det här, hur mycket målchanser skapar man och hur många förväntade mål ut efter det. Och så, de är fortfarande ganska högt upp där. Bland dem uppe i toppen. Och det säger ju någonstans att du är lite oskicklighet också från en del spelare. Man har ju en del matcher här, till exempel Sundsvall hemma. Borde man kunna vinna. Där är en annan match jag inte kommer ihåg nu, men Fanny Hurk hade ju en 3-4 guldläge. Det var Värnamo borta, va?
För mig är hela ögonblicket, hela säsongen, lite grann det Per är inne på. Jag tycker det är ett superintressant resonemang. För att för mig är det, eftersom jag också var på plats i Värnamo, du kan nästan koncentrera det till vissa moment under säsongen. Och just i Värnamo var det ju det att HIF 1-0 gör en väldigt bra första halvlek. Sen får man ett, som du Per är inne på lite grann, halvhjärtad insats vid deras kvitteringsmål. Men fortfarande är det så att Värnamo är ju redan klara. Det står 1-1. Det är ingen fara på taket, apropå det att vara tung sista halvtimmen.
Precis.
Håller man sig bara till det man ska göra, så är det fortfarande en väldigt god chans att åka därifrån med 3 poäng, fast man har släppt in ett halvtradigt mål vid 1-1.
Ja.
Vad händer sen lite senare? Jo, men då börjar jag till exempel inte få hänga ut, men det är ju faktiskt Ravitsuka som spelar högerback. Han har skött sig jättebra under hela matchen. Helt plötsligt ska han dribbla på egen planhalva med ett hittepåspel, och så gör Värnamo 2-1. För mig är det ett koncentrat, att det här också givetvis koncentrationen. Vad är det vi behöver göra? Vad har vi gjort hittills? Vad är det vi måste göra under resten av matchen? Där tycker jag det har fallerat hos HIF rätt mycket. Mm. Och det är kokat ner till det här ögonblicket när man fortfarande har chansen. Och sen är matchen över i princip när de gör 2-1 Värnamo. Värnamo är inte speciellt bra i den matchen.
Nej.
Behöver inte vara bra.
Nej.
För att det är HIF som fallerar i rätt mycket. Helt i onödan enligt mig.
Ja, och jag tycker det är intressant, för just matchen vi är inne på, Marianne, både du och jag, att liksom där hade man dödat den matchen med 2-0 också i första halvlek. Det är sådana vägskäl. Värnamo har redan vunnit serien. De hade bara sett till sig, okej, det får sluta 2-0 nu istället. Vi stänger butiken. Istället ger man någon ett lillfinger och de tar hela handen.
Oj, detta var kul plötsligt igen.
Verkligen så. Och då pratar man ytterligare om de här spelarna som behöver gå i bräschen. Fan, hur kan det behövs avgöra den matchen? Då tror jag att HIF hade kanske varit ett av två lag där. Där är skillnaden. Så att det är ganska små marginaler, men det är också individuella prestationer på slutet såklart som har gjort kanske att man har tappat lite poäng.
Jag tänker på hemmaspelet. HF tog 48 poäng, lågt 2,3.
Mm,
24 poäng på bortaplan och 24 poäng på hemmaplan. Ja. Då, näst bäst i serien på bortamark. Mm. Inte alls lika bra på Olympia.
Ja, men jag tror detta hänger ihop med det vi varit inne på med karaktärsspelare. Alltså att vi egentligen skulle jag säga, det kan man ju kolla, men under de flesta åren jag spelar på Olympia så älskar vi att spela på Olympia. Det var vår hemmaborg. Folk tyckte inte om det. Lika svårt som vi hade åkat till Borås och spela, lika svårt vet jag att Elfsborg tyckte det var att komma till Olympia. Jag vet Anders Svensson sagt det vid några tillfällen, ja, det var bara att lägga ner, vi tog inga poäng där ändå. Och den känslan är väldigt skön. Det är inte som jag var inne på, Maja, när man känner att ett lag är framgång. Så var det på Olympia också. Vi hade supportrarna med oss, vi hade ofta bra med folk på läktaren, vi hade tryck på det. Nu så har man ju då kanske spelare som tycker att det här med press och stress är jobbigt. Det är inget positivt. Dels för att man har varit med om en degradering. Det är mycket negativt kring det och det skrivs mycket i en sån här klubb. Eller runt en sån här klubb. Och att man då har väntat till något när man får nollet mot sig på hemma på Olympia. Så är det jobbigt istället för att se det som något positivt att vi är starka här hemma. Så jag tycker det hänger ihop med de punkterna där bak.
Om man kollar på individuella spelare inför Västeråsmatchen nu sista superettanomgången, så fick Anthony van den Hoek priset som årets HF-are. Adam Kajed fick något pris och Willem Löper också. Vilka tycker ni har varit bäst, eller vem tycker ni har varit bäst i HF?
Jag förstår ju att man ger den stora priset till van den Hoek eftersom att han har gjort målen, men jag tycker väl att Wilhelm Löper är den spelaren som borde haft den. Även om han också kanske har matchats lite under hösten, så ligger han ju bakom egentligen allting offensivt skulle jag säga. Så han förra året en hel del, var imponerad av honom, trodde att någon allsvensk klubb skulle rycka i honom. HF tog honom, och där får man ju bra med HF, både Granqvist och ledarstaben som klippte honom ganska bra där. Tror väl att om HF inte går upp att han förmodligen spelar i en allsvensk klubb nästa år, tror jag. Så jag hade gett den till, jag hade definitivt gett den till Löper, även om Hurk är den som har gjort målen. Han är den som har, ja, men spelmässigt och poängmässigt imponerat mest på mig.
Marian, vad säger du?
Jag skriver under på det. Det är väldigt svårt liksom att gå emot det. Han har ju ändå haft så stor betydelse på trots allt. Där man från början inte hade satt en offensiv, utan man, som Jörgen vanligtvis brukar göra när han kommer till en ny klubb, sätter defensiv först. Men där hade de lite gratis med redan att Willem Löper redan säsongen dessförinnan hade vunnit assistligan. Man visste att man hade ett offensivt vapen, så att det får komma efterhand. Så att absolut, jag tycker det är väl den spelaren som har hållit högst nivå, höjer sig lite grann över mängden.
Jag skriver under på samma papper, jag säger, och ja. Willem Löper också. Och man adderade ju någonting.
Det är lite grann också en brist, alltså att vi är så överens om att den en enda spelare höjer sig. För att jag lite för, sen har du en jämntjock gröt där under där jag inte kan peka. Ja, möjligtvis Hurk. Och därefter...
Adam Kajed är ju mer i genombrottskategorin. Jag tycker det är en annan.
Det vore bra
annan
om den här att Willem Löper hade haft mycket hårdare konkurrens, som jag säger så, av en, två, tre spelare till om det här.
Jag var ju väldigt imponerad av Charlie Weber i början av säsongen. Tyckte han stod upp och hela tiden så. Sen liten sämre match någonstans, och sen blev det inte alls bra, och sen kom jag tillbaka lite igen och sådär. Så men jag gillar också det som vi har varit inne på tidigare. Alltså för mig en årets spelare, också en spelare som checkar in varje dag. Och Willem Löper verkar vara en sån kille som är på planen varje dag. Som är lite lagom tjurig. Som har det här jävla namma. Och som är med de flesta av matcherna. Det är inte många matcher han har missat. Någon är det väl på grund av avstängning. Men annars är det inte speciellt mycket mer.
Nej, och det är samma på träningarna egentligen.
Precis.
Och man adderade ju någonting inför den här säsongen när man fick in Willem Löper. Förra året så var Anthony van den Hoek i straffområdet. Man fick inte så mycket inlägg att jobba med på samma sätt. Nu har du ju pratat om att HIF har haft... Sveriges inlägg starkaste högerkant och så vidare. Har man haft problem där, Per, som du ser det, att hitta en variation? Har det blivit för mycket med att liksom skicka ut bollen på Löper eller Langren på högerkanten och så piskar de in ett inlägg?
Det var ju framförallt vårsäsongen, men när man säger 2-3 där in i säsongen, så tror jag vi hade en sändning med just de här grejerna och tog fram statistik kring att det var de flesta målen, inte alla, men de flesta gjordes ju på inläggsspel och de flesta var från högerkanten. Och det är klart att om du är motståndarlag så är det inte så svårt att räkna ut att de har också tillgång till den här statistiken. Att, ja, men de gör sina flesta mål där. Vi ser att det är Wilhelm Löf. Och stänger vi ner honom och vi ser till så att inläggen inte kommer in, så har HF just nu inget jätteanfallsvapen. Och det såg vi också. Det blir ju mycket trögare. Och man behöver kunna anfalla mer centralt. Tyckte att man börjar göra lite när Kajed kom upp i den offensiva rollen.
Ja, för man tappade inläggsspelet då, så när Hurk sjönk,
ja,
i sin nya roll halvvägs in i säsongen.
Ja, och han ska spela längst fram. Han ska vara inne i boxen enligt mig. Och det kunde man göra lite mer när Kajed var där. Och man kunde också få lite kombinationer mellan de här killarna. För Kajed var, som jag trodde när han kom upp i den rollen, skulle vara lite för defensiv. Att nu blir det bara fan en Hurk i straffområdet. Men ganska många av de matcherna jag tittat, när det finns inläggsläge eller rättare sagt när det blir kombinationer också centralt, då är faktiskt Kajed på ganska bra ställen för att vara en av två forwards, om man nu ska säga att han kan vara det i det offensiven.
Han bidragit till djupled också, ja, mer precis än vad jag trodde.
Mycket mer än vad jag trodde också, ja. Att, just med tanke på att han kommer från en mittfältsroll. Så att, där borde man kunna bli lite bättre centralt i genombrottsfasen.
Jag tycker liksom samtidigt också att man nu inför kvalet att man borde kunna utnyttja vänsterkanten också. För den är ändå Dennis Olsson är ju lite grann den här inläggsspelaren också. Men jag tycker att han ska komma ännu oftare faktiskt.
Ja, och börjar man använda vänsterkanten så kommer också motståndarna börja tänka på det. Okej, men då kommer högerkanten bli lite lättare att ta sig emot. För att, det ska man ju veta att möter de allsvenska lagen nu när man gör det i kvalet. Så där är de ju ännu bättre på att scouta. Ännu bättre på att se vad kan vi göra för att bryta ner HF. Så det kommer bli svårare. Därför måste de ha fler alternativ i sin anfallsväg.
Jag skulle säga också att HF gjorde flest mål i Superettan i år. Men ändå har man känslan att de hade kunnat krama ur ännu mer offensivt.
Säger väl någonstans också vilka krav det finns på den här klubben. Vilket är härligt.
Är kraven för stora på just det här laget? Är laget så pass bra om man ser spelare för spelare?
Ja, det är en intressant fråga. Alltså, nu kan jag inte statistik eller statistik med ekonomi kring budgetar, men jag skulle gissa på att HF är den dyraste truppen. Eller i alla fall där uppe någonstans.
Och då säger konkurrens att, med Trelleborg kanske?
Ja, Sundsvall kanske. Sundsvall har säkert en del saftiga löner där också. Så att, ja, ser man till det så, om man tittar också bakåt, så är det ju så att ekonomin spelar stor roll. Det ser vi ju allsvenskan också. Topplagen är de som betalar mest, och kostar det pengar så får man ofta resultat. Så jag tycker egentligen inte att det är orimligt så, absolut inte. Däremot ska jag tro att man ska tänka mycket på att det är människor du har att göra med. Och även om du är en människa har bra betalt, så om du är med i en nedgång som man ändå gjorde, så påverkar det en spelare väldigt mycket. Och som vi har varit inne på tidigare, mycket av en spelare är mentalt. Och om du inte är mentalt där, så spelar det ingen roll vad som ramlar in på lönekuvertet varje månad, utan det är så mycket mer än så. Och det tar tid att bygga upp det igen. Och där så tycker jag väl kanske inte att, nej, kraven är inte orimliga att HF ska tillbaka till allsvenskan. Därmed tycker jag inte att de är redo riktigt än.
Per, med tanke på det du säger nu, om du tänker tillbaka på dina aktiva tider och nu när du följer båda serierna så tätt som du gör, skulle du säga att glappet mellan allsvenskan och superettan, nu menar jag nedre halvan där du HF förväntar sig, jag tänker inte ens topp 5, topp 6, va? Där de ska försöka etablera sig. Är glappet större eller mindre eller likadant som under den tiden du var aktiv? Idag då?
Ja, men jag borde egentligen säga att det inte är större av den anledningen att nu är det faktiskt Östersund och Örebro som ramlar ur. Alltså, nykomlingarna klarar ju sig. Förmodligen, det vet vi inte. Det blir ju kval var en av dem så. Men ja, jag skulle säga, i alla fall när jag ser inför den här kvalmatchen, så tycker jag att om jag tittar redan förra året när det var Kalmar mot Jönköping, så tyckte jag att det var en 50-50 match. Med tanke på att jag tyckte att Jönköping har gjort det väldigt bra i Superen. De var redo för att ta sig an Kalmar. Däremot i år så tycker jag nog att HF verkligen är underdogs. Alltså, oavsett om det blir Degerfors eller Halmstad, så är det chansen att lyckas mycket mindre än vad det var för Jönköping förra året. Och ska man titta i ett längre perspektiv, ja, men kanske är det så att klyftorna blir lite större. Och det kanske hänger ihop med att det har varit mer tv-pengar in, vilket gör att
kvaliteten, ja, precis.
Mer pengar i allsvenskan procentuellt än vad det är i Superettan, och att avstånden då blir lite större. Så jag tycker nog att ja, avstånden kan ha blivit lite större.
Degerfors eller Halmstad, vilket lag har HIF störst chans mot?
Ja, men det är ju intressant. Vi pratade om det lite innan vi rullade igång här. Just att det här är ju lite ytterligheterna i svensk fotboll. Halmstad med sin starka defensiv. stabila Magnus Haglund verkligen fått ihop detta från Superettan och hela vägen ut.
Pelle Olsson är med i kulisserna också.
Pelle Olsson är med där, Reine Almqvist tidigare. Så Pelle har väl tagit över hans roll lite grann. De har ju byggt en stabilitet bakåt som är enormt bra. Jag säger fortfarande att Halmstad är värd så mycket mer än en kvalplats med tanke på vilket år de har gjort. Men tabellen ljuger ju aldrig, de är där de är. Men hade de gjort mål på de målchanser de har haft så hade de legat 9-10 istället. Och det säger statistiken också. Det är bara att titta på de här matcherna. Elfsborg senast hemma när man sen förlorar. Eller inte senast, men matchen innan Hammarby. Hammarby senast, mycket målchanser, borde vunnit igen. Så att det där är... Halmstad är bra. Degerfors åt andra hållet, stabila framåt, det vill säga i sitt spel. Skapar mycket målchanser, gör mycket mål. Men emellanåt också en defensiv bakåt som är förskräcklig. Och det hänger ihop med sin offensiv. De går iväg med mycket folk. Det är väldigt mycket göra det för dagen framåt. Och så var det ju delvis också i Superettan. De var ju, släppte in ganska lite mål och man blev förvånad innan till det gick lite stå i det på slutet. Då visar ju verkligen att defensiven i Superettan var inte tillräckligt bra. De började förlora mycket matcher och släppte in mycket mål. Och det har hänt i år också. Så det är lite kul. Ytterligheterna lite i svensk fotboll med Degerfors och Halmstad.
Men oavsett vilket lag HIF får möta så tror du inte riktigt på HIF att de kommer ta det i ett dubbelmöte?
Jag säger väl att för första gången i år så har HIF precis allt att vinna. Alltså jag tror att normalt sett ditt kval med HIF som den klubben de har, den historien har varit, om HIF hade varit redo så hade det inte varit säkert att de har varit underdogs när de kommer underifrån. Men detta året är de det, för att dels höll man på att tappa en kvalplats. När man kanske såg kvalplatsen från många håll som ett misslyckande så blev det helt plötsligt en liten bonus att man faktiskt tog det med tanke på första halvlek mot Västerås att Norrby vann. Men de är verkligen underdogs med tanke på att jag tycker att Degerfors och Halmstad är mycket mer färdiga. De kommer från Allsvenskan. Det är bättre lag, det är bättre spelare.
Framförallt har du väl två lag, eller Halmstad åtminstone, som har en rätt gedigen centrallinje. Exakt. Hela vägen, yeah, kan man väl säga. Både mittbackar, målvakt.
Ja. Yeah. Ja, de har en jättebra målvakt också. Det är verkligen. Ja, nej, men det är
som säger, centrallinjen
erfarenhet. Och i Sverige, om någonstans, så är det så ohyggligt viktigt med en bra centrallinje. Mm. Nästan liksom ännu tydligare än kanske i andra ligor.
Ja, att man lever, för du har inte riktigt de spetsspelarna heller i Sverige. Så därför blir centrallinjen så mycket viktigare att ha. Som du är inne på, Marianne, så de erfarna spelarna som Halmstad har tror jag hade varit svårare att möta i ett kval. För de är mer redo för att ta sig an det än kanske Degerfors som har lite mer spelare som spelar för dagen, om vi säger så. Så att lite större chans enligt mig om man får Degerfors, men fortfarande är oddsen verkligen på den allsvenska lagen.
Samtidigt, Per, som man säger då liksom att de har allt att förlora, de här två lagen, Degerfors, jag har hört det så mycket. Så att, ja, jo, men de här två lagen har väl också som nykomlingar varit ganska inställda på att de kan hamna i den här situationen med kval. Det kan ju inte komma som en överraskning för varken Halmstad eller Degerfors att det kan bli kval redan någonstans när de, ja, i våras på försäsongen.
Nej, så är det. Absolut. Sen ska man ju också komma ihåg att oavsett om det blir Degerfors eller Halmstad, så bägge har ju chansen nu inför sista gången att faktiskt klara det. Halmstad med egen förmåga om man skulle lyckas slå Malmö där, om vi nu utgår från att Degerfors kanske vinner.
Men det som inte jag är säker på.
Nej, du har varit inne på det. Men däremot, så det är ju negativ känsla för det laget som kommer få kvalet. För man hade ju chansen att klara sig. Och det kan vara till HFs fördel. Att det här laget faktiskt har förlorat en fast plats och vunnit, eller förlåt, förlorat en fast plats men kommit på kval neråt. Och att det kan vara till HIFs fördel då, att det mentala kan spela in, verkligen. Men som du är inne på, tror de är rätt inställda bägge de här lagen på att det kunde bli kval. Så att...
Och dessutom, jag tror lite grann det här, jag hade gett HIF betydligt större chans, nästan, höll på att säga, ja, i stort sett 50-50 om det hade handlat som i England, en playoff-final. Mm. Mm. En enda, just för den dagen. För det är så mycket som spelar in då, men över två matcher, 2x90 minuter plus tilläggstid. Alltså det är mycket som talar för ett allsvenskt lag då, tror jag. Men en finaldag på just den dagen, en finalmatch på just den dagen, då hade jag nog sagt att det var ändå 50-50, beroende på rätt mycket andra faktorer som spelar in. Men här är det över två matcher, så brukar det ge utslag.
Och det är därför jag tycker det är bra när det är två matcher, för jag tycker att det blir mer rättvist då. Då får man en hemma, en borta. Och att det är en rättvisande bild, mer än att man har en bra eller dålig dag. Däremot ska vi komma ihåg att skulle det bli Degerfors, så jag är inte helt säker på att de kan spela på Stora Valla. För den planen är inte...
Den var ju knappt i speldugligt skick mot Norrköping.
Det var den verkligen inte. Och ändå spelar man. Mm. Så att det blir väl kanske Bern Arena i så fall då. Men då kan man också dividera för HS del. Är det bättre att åka upp där? Eller är det bättre att ha en kortare match till Halmstad? Det är ju,
det om det nu blir Örjans Vall.
Ja, det vet vi inte det heller. Men den har väl ändå sett bättre ut.
Ja, det har den. Det är så bra ut nu mot Hammarby.
Ja, precis. Så att det, den tror jag nog det blir. Men ja, det är ju spännande oavsett.
Men kikar man på Degerfors så är det lätt att peka på Viktor Edvardsen och Nikola Djordic som är typiska spelare som kanske kan avgöra ett kval. Mm. Halmstad. Är det kollektivet eller är det någon speciell spelare som HIF bör se upp med om man ställs mot Halmstad?
Ja, men jag tycker det är ganska många spelare man måste se upp med. Mm. För det är så här att hade Halmstad fått utdelning på det de har skapat i år, och då menar jag liksom verkligen 100%iga målchanser, då hade de inte varit där de är idag. Och många av de spelarna som ligger bakom det här är Joel Allansson, absolut, som är duktig, han är lite navet där. Vi kan prata om Andreas Johansson och backlinjespelare, men vi ska prata om offensiva hot. Så är ju, jag är ju svag för Kron, som jag tycker är duktig på kanten, som är en spelare som både kan gå på insida, på utsida, gå på skott, på inlägg. Och släpper man en sån spelare fri, precis som vi pratade om löper, då har man ju Antonsson i boxen, man har Karim i boxen. Karim, som jag såg som en superettaspelare, har verkligen visat att han håller i allsvenskan. Framförallt i en klubb som Halmstad. Och man har Boman som man kan kasta in, även om han har haft ett taskigt år. Så det är ganska många spelare.
Han har högerback också som är...
Precis, ja, men Kurtulus som lyckades vara klar för
Hammarby. Jag är väldigt förtjust i honom. Ja.
Och som du säger, Erik, Alamari och hans vänsterfot i offensiva spelet. Hur han vänder spel och vilket hot han är med sitt skott. Det såg vi superettan förra året, men jag tycker han har utvecklat mycket. Men det han har utvecklat mest, det är sitt defensiva spel. Han vinner mycket boll. Han är stark framför backlinjen tillsammans med Allansson. Så att, ja, jag säger att Halmstad är med allsvenska mått mätt ett ganska komplett mittenlag. Men tabellen säger ju annat.
Jag tänker på målvaktsperspektivet och HIF. Mm. Anders Lindegard har spelat flest matcher i år. Kalle Olsson har spelat några också. Nu verkar det finnas en viss risk att Lindegard missar kvalet. Då blir det Olsson i Holken under kvalet. Hur ser du på HIFs målvaktssituation? Hur har den varit det här året?
Nej, men det har ju varit en av, om kanske inte den bästa målvaktsuppsättningen, om man ser att
Alexander
det,
Nilsson eller... i trea också.
Ja, och han är inte dålig. Jag har tränat mycket med honom och haft väldiga, ja, bra intervjuer ni gjorde med honom, och jag tyckte det var bra att det kom ut, för han har ju haft väldiga problem med sin sjukdom som är jättetråkigt, för det där är en rå produkt som skulle kunna bli hur bra som helst med rätt matchning och träning, men får man ingen kontinuitet i det så är det tufft.
Ja, för de som missat det så har han Krons sjukdom, mag- och tarmsjukdom. Han spelade flest allsvenska matcher av HIFs målvakter förra året.
Precis. Och det var verkligen inte på målvaktssidan som man ramlade ur allsvenskan förra året, för det var en ganska hög.
Det måste du säga.
Ja,
din gamla mål.
Ja, jag måste ju lyfta dem också. Jag tyckte väl också att det var Anders Lindegård som nummer ett under säsongen har ju varit rätt sett i hur han, men tyckte att han hade en ganska svag försäsong. Tyckte inte att han stod upp till det man kunde förväntas, men att han åt sig in i den här säsongen och hade en fin period ett tag. Tycker att han har vacklat lite på slutet igen. Vi såg målet nu senast, tycker inte det är enda gången. Där borde man kunna önska lite mer med tanke på den erfarenheten han har. Och vi pratar om det här att stå upp när det blåser lite, så är han en av de spelarna som behöver göra det. Jag tycker att Kalle Joelsson har ju inte haft det lätt med tanke på andra spel, men egentligen varje gång han får hoppa in, likadant mot Boys, absolut inga räddningar uppe i krysset, men han gjort precis det han ska och visat en stabilitet som jag gillar. Och man vet hur viktigt det är att ha flera målvakter som fungerar. Det kan vi inte minst prata om i allsvenskan, men egentligen alla topplag som har använt minst två målvakter, en del har använt tre detta året, och inte bara enstaka matcher utan även över ganska lång tid. Och jag ser inte det som någon jättenegativ grej att om det nu blir Joelsson som spelar, för det är en duktig målvakt och HIF har förlängt med honom. Det visar att man tror på honom. Och oavsett hur det går här nu i kvalet, så tror jag att Kalle är absolut den som kan vara första målet till nästa år. Sen ska man komma ihåg att han har inte spelat så mycket i år. Och det kan vara en nackdel, framförallt om man ska gå in i ett kval lite så ouppvärmd, om vi kallar det på det viset.
Per, vi har ju faktiskt en person där som kommer göra Kalles förberedelser så att de är 100%. Det är ju Sven Andersson ju. Mm. Vad betyder det att Sven är målvaktstränare i detta läget?
Allt skulle jag säga av den anledningen att han är den bästa målvaktstränare jag har haft. Och då menar jag inte bara ut efter vad vi gör på plan.
Nej, det är...
för det kan många göra, liksom lägga upp övningar och så. Han har jättebra övningar också, men det har jag haft många andra tränare som också haft. Men att kunna ha den, att ha den erfarenheten som han har, att ha en förståelse för hur vi känner, nu säger vi, men målvakterna känner och tänker i olika situationer. Fysiskt, tekniskt, men framförallt också mentalt. När man pratar om vissa grejer utifrån som folk säger, så kan vi som har säga, men ja, absolut, det funkar i praktiken så. Eller förlåt, i teorin så, men det funkar inte så i praktiken för oss målvakter. Så att det är, du kan inte få en bättre läromästare. Och också hur han, alltså det kan ju brinna bakom dig, och han stressar inte upp sig ändå. Han säger väl i stort sett att då får vi hämta en brandsläckare. Och det är rätt skönt att ha i det här läget. När det kanske brinner, när det är mycket press och stress, så är det skönt att ha Sven Andersson där.
Det kommer bli betydelsefullt med andra ord.
Absolut, absolut. Och det är också en av anledningarna till att målvakterna faktiskt har presterat på ganska, ganska många målvakter under hans många år som målvaktstränare. Så det är perfekt att få han. Dessutom ska man veta att Sven är duktig taktiskt också. Mm. Alltså han har, vet jag inte exakt vad han håller i, men han är duktig både vad gäller fasta situationer och också i taktiska moment. Så jag tror nog att Jörgen och Mattias använder honom rätt mycket även i spelet.
Hur reagerade du när Kalle Olsson förlängde kontraktet?
Först lite förvånad faktiskt. För att jag trodde att han var på väg bort. Eftersom att man valde att förlänga med Anders i ytterligare en säsong inför detta året. Så tror jag att, och det vet jag att det fanns en besvikelse hos Kalle. Liksom att ja, men nu kanske mitt tåg går, men... Det här kommer då återigen till det här med, som jag tycker är intressant, med vilka dialoger har man med sina spelare. Kalle hade ju aldrig förlängt om inte det har varit en dialog under lång tid med Jörgen, med Granen och vilka det nu är, om vilken roll de ser hos honom. Och han förlänger ju 3 år, va? Semmo.
Ja.
Och det är ju för att de tror på honom. För de har sagt att ja, men du kommer redan nu kunna vara aktuell att spela. Anders har varit vår nummer 1, det har Jörgen varit tydlig med. Men det är klart att ju äldre Anders blir, ju närmare kommer Kalle. Så jag blev lite förvånad, för jag trodde att han skulle gå till en annan miljö, någon annan klubb, kanske någon klubb här ganska nära, vet man inte, men det blev inte så. Och där tror jag återigen att kommunikationen från klubben har varit så pass bra att Kalle tror på detta, och det blev jag lite imponerad av.
Nu spekulerar jag, men jag är inte alldeles säker på att Anders Lindegård spelar nästa säsong.
Nej, jag känner det, lite liknande.
Jag förstår hur du tänker, absolut.
Ja, så att jag tror att eftersom det var så självklart för honom att signa detta långa kontraktet, och med tanke på Anders, den problematiken han trots allt har haft, den här underliggande problematiken med skam i kroppen och så, så är inte jag säker på att han står här nästa år.
Nej, och det, alltså just med att man har problem med skador och så vidare, det gör ju också att man blir mentalt sämre, man presterar sämre, man tappar lite självförtroende, vilket jag tycker att Anders också har gjort nu. Det har inte sett lika explosivt ut som det har gjort tidigare. Om man tittar på den säsongen han kom när jag själv gick sönder och inte kunde spela, så tyckte jag att han var den hösten. Han var ju allsvenskans bästa målvakt i stort sett. Och den nivån har ju inte varit i närheten av sen dess. Även om han hade en period i år som var ganska bra, så verkar det ta ut sin rätt.
Per, vi pratade lite grann innan om att Haglund och Lennartsson, det är bara att tillägga karbonpapper mellan. Va? Och det går ju inte att hitta något hokus pokus och plocka fram någon Harry Potter-stav nu inför ett kval och försöka trolla och överraska den andra totalt sånt där. Vad är det då man ska liksom trycka på som tre HIF då? Liksom? Vad är det som kommer bli avgörande eftersom man inte... Man känner till varandra och så hur man ska spela. Vad kommer avgöra i ett kval, tror jag? Du utgår från ditt spelarperspektiv faktiskt.
Ja, precis. Nej, men jag tror att om man tittar på de här två trupperna mot varandra, så är det stor skillnad. Där Halmstad är klart bättre än HIF på många positioner. Så sett över tid så skulle de inte kunna slå Halmstad om det bara det handlar om fotbollsmässiga kvaliteter. Men nu är det så mycket mer än det. Så jag tror att det viktigaste nu är att liksom gjuta en form av lite grann att vi har faktiskt allt att vinna känsla i den här gruppen. Att pressen ligger på Halmstad, eller om det nu blir Degerfors.
Eller Degerfors.
För de kommer ju från allsvenskan. De har allt att förlora. För första gången i år har vi faktiskt allt att vinna. Vi nådde kvalet. Det kunde bli en direktplats, det blev det inte, men nu har vi faktiskt allt att vinna. Och då kommer vi tillbaka till det här mentala igen. Därför tror jag att starten på första matchen, som kommer vara i Helsingborg oavsett lag, kommer vara så viktig. Att liksom känna att men vi hänger med i detta, vi är med, vi har börjat sätta press på motståndarna. Det kommer vara väldigt mycket viktigare än vilken passning man slår eller inte slår. Så det är mycket större än bara det fotbollsmässiga.
En fråga kopplat till målvaktsport också. Jag vill bara ställa en seriens bästa målvakt.
Superettan?
Ja.
Ja, jag har ju fått rösta i det. Och det var lite,
det har jag också gjort faktiskt. Det är Superettans stora pris.
Då kanske man vill höra vem du har röstat på. Ja, men det var ju 5 stycken man fick ta ut där. Och jag är alltid svag för det här att man ska ju egentligen spela sina 30 matcher. Jag tycker att liksom, ska du bli årets spelare, årets målvakt, så ska du spela så många matcher som möjligt. Och det är väl samma sak där, att det har ju bytts en del bland olika håll. Bland annat tycker jag att Andreas Andersson i Sundsvall har varit riktigt bra under hösten. Sundsvalls bästa spelare sista tiden. Blasevic, det är hans andra målvakt, var ju bra första 8 matcherna eller någonting. Men jag tror att Andersson har spelat runt 20 matcher och korar väl han
18,
till
18 tror jag, 18. Eller 19. Ja, ja. Något sånt.
Du ser att du har bättre koll än mig. Du kan, vi kanske ska byta jobb.
Ja, ja, ja.
Nej, jag vill inte ta ditt jobb. Men Vaitsiakovic i Värnamo har också varit bra. Stundtals hållit en hög nivå. En målvakt som jag inte kände till innan egentligen, ja, alls. Så att Andreas Andersson, Vaitsiakovic, och sen så tycker jag att Östers Nilsson har varit bra emellanåt också. Och vet jag att Malmö tror mycket på han också. Så att det är väl dem när jag bara får den frågan så.
Ja, jag röstar på Trelleborgs målvakt Christensen som etta.
Du röstar på han som etta. Men ja, vi pratar mycket faktiskt om honom, och jag kan väl nästan säga att jag glömde han just nu i allt annat. Nej, men vi har pratat mycket om honom, och jag vet också om att jag var extremt förtjust i honom. Framförallt hans första 15 matcher eller vad det var. Det har varit lite tuffare sista tiden. Han har inte varit dålig på något sätt. Men Trelleborg som lag har ju fallerat lite grann. Och det är klart att det kanske har påverkat hans betydelse längst bak också. Men Erik, absolut, han är en av dem som ska vara med upp.
Det ska jag få det bekräftat. Ja, det att målvaktsögat inte är helt borta.
Det är väldigt
borta.
Bra, ditt målvaktsöga.
Har vi något att tillägga? Vi är uppe på timmen här nu.
Ja.
Nej, det är inte så mycket.
Hur ska du fira jul, Per?
Ja, men jag ska fira jul hemma med familjen. Det blir väl hos svärföräldrarna ena dagen och föräldrarna andra dagen med familj och sådär. Sen blir det väl lite lugnt, och sen blir det faktiskt en runda till Sälen igen efter nyår. Så det blir gött att komma upp och åka lite skidor. Som man inte fick göra under karriären, det har jag börjat ta igen lite. Men det är ju också sån här, ja, hur mår man när man åker skidor med nacken? Men jag får ta lite lugnt.
När börjar du sen ladda inför kommande säsong? Eller du tar en månad off eller efter sista
kvalet? Jag vet inte riktigt, det är ju lite olika. Förra året fick vi inte åka ut så mycket på träningsmatcher på grund av pandemin. För då ville de inte att vi skulle göra det så mycket. Sändes ju från Stockholm då, som vi kallar off-tube framför en tv-skärm. Men jag hoppas och tror att vi ska börja sända träningsmatcher i slutet på januari. Och att man då så smått börjar åka ut på de matcherna och jobba lite. Så jag tänker väl att ja, kvalmatcherna ska jag göra. Så fram till dess, några dagar efter det, blir det väl lite jobb. Och sen får man väl ta någon månad kanske och ladda batterierna.
Tack så mycket för att du kom, Per.
Tack själv.
HF-podden är tillbaka nästa vecka, några dagar innan första kvalmatchen mot Degerfors eller mot Halmstad. På återhörande.
Nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.